بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إذا سكون في غيانم أن راد أولك أمنا نفوت شتر يبوكن الفقه الميسر اسمع عندهم أولك إسلام مسك بستملسر. Vi kommer att prata om det som kallas för el-kafala, vilket är översatt som borgen, och el-daban, som är översatt som garantier. Och vi kommer att prata om det som kallas för el-hajar. Det är lite svårt att översätta som ett ord, utan det kommer jag förklara med dess definition senare när jag kommer. Så det är tre ämnen idag: el-kafala, el-daban och el-hajar. Det första jag ska tala om är det som kallas för el-kafala. Al-kafala. Dens definition enligt den islamiska sharian är att man tar på sig att hämta den som har en ekonomisk skyldighet till någon annan till domstolen. För att göra det här tydligare så ska jag ta ett exempel. En person har till exempel skrivit på att han ska ta ett lån från en bank eller från ett företag, eller han skriver till exempel att han köper någonting från ett företag som han lovar att han ska betala senare. Det här företaget känner sig oroat och känner, kommer han verkligen att betala tillbaka de här pengarna eller inte? Då kan en person ta på sig och säga: jag är kafil. Jag tar på mig att om den här personen inte betalar pengarna i dess rätta tid när han har tagit sitt lån, eller inte kommer betala för den här transaktionen eller den här handeln som han har gjort, så kommer jag att hämta honom till domstolen. Så var inte rädda, han kommer inte fly. Han kommer inte dra någonstans, utan jag tar på mig att jag ska hämta honom till domstolen. Det här är det som kallas för el-kafala. Det här har nämnts indirekt i Koranen. I surat Yusuf, den här vackra suran, i historien om hur Yusuf var hos den här kungen, och hans brorsor kommer dit och de blir anklagade för att de har stulit. Så har det kommit till Koranen: qalu nafqidu sawa' al-malik wa liman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Att de sa: vi saknar kungens dryckesbägare, och den som återlämnar den ska få en kamellast av spannmål i belöning. Och utroparen tillade: och det är jag som har ansvaret för detta. Så den här utroparen som utropade den här saken, han har tagit på sig ansvaret att den personen som hämtar tillbaka den här saken som stals från kungen, som trodde hade stulits från kungen, så kommer han ta på sig att den kommer få en hel kamellast av spannmål som belöning. Så han har tagit på sig den här saken och lovat att han ska göra det. Och det här är någonting som behövs ofta i domstolar. För att man ska kunna hämta tillbaka någon, som man skulle kunna kalla för borgen. Att han tar på sig att den här personen kanske har gjort någonting dåligt. Så han kanske häktas för den eller någonting sånt. Och säger: nej, låt han vara fri istället. Jag tar på mig att när det väl kommer vara domstol, så tar jag på mig att han kommer komma fram. Kommer tillbaka till domstolen. Och de lärda är alla överens om att det här är tillåtet att göra det. Och det är någonting som gynnar den personen som har hamnat i skulder. Och gynnar den personen som också har gett skulder. Att han kommer försäkra sig att pengarna kommer att komma tillbaka. De lärda här nämner att det finns 5 stycken pelare för att el-kafala ska kunna bli av. Det första är, det kallas för asira. Så man skulle kunna säga avtalet. Eller att en person, han säger, det han uttalar och förklarar, säger att jag kommer vara ansvarig för den här uppgiften. Jag kommer ta tillbaka honom till domstolen när det väl är dags för honom att betala av sin skuld. Andra pelaren är en kefil, vilket är en borgenär. Den person som tar på sig själva uppgiften. Det tredje är el-makfurula. Den som man går i borgen till. Det vill säga antingen till den personen som har tagit skulden. Eller till domstolen eller liknande. El-makfuluan. Det vill säga den som man går i borgen för. Och el-makfulubi. Och det är vad det går i borgen med. Alltså vad är det för någonting som du har handlat om hela tiden. Den här skulden eller liknande. Så de här fem stycken sakerna. Att du måste ta på sig den här saken. Uttala det. Det måste finnas en borgenär på plats. Det måste vara någon som man ska ta. Borgenären. Den som man går i borgen för. Den som man går i borgen för måste vara där. Och den saken som du går i borgen med. Det räcker med att den personen som går i borgen, den här borgenären, att han säger, jag tar på mig den här uppgiften. Och den personen som du går i borgen för behöver inte gå med på den saken. Det är inte ett måste. Så om du står till exempel vid en domstol och domaren säger, vem tar på sig att se till att han kommer tillbaka? Så säger till exempel hans pappa eller en släkting eller någon som han respekterar, han säger, jag tar på mig att när det är dags för honom att betala så hämtar jag hit honom och ser till att det blir av. Även om den personen som har själva skulden inte går med på det så är inte det här ett villkor. Han behöver inte gå med på den här saken utan det räcker med att en person tar på sig den här uppgiften för att det ska bli av. Den personen som är kafil, det kan antingen vara en man eller kvinna. Men det måste vara en person som ska kunna uträtta såna här handlingar. Det vill säga att det ska vara en person som ska vara lämpad för att kunna ta på sig en sån här uppgift. Vilket betyder att det kan inte vara en person som är sinnessjuk. Det kan inte vara ett litet barn. Det kan inte vara en person som är känd för sin idioti eller liknande. Och den personen som du går sig borgen för måste som sagt inte vara nöjd med den här saken eller visa att han är nöjd med den grejen. Utan det räcker bara med att en person har tagit på sig den här uppgiften. De lärde här förklarar att det här kan ske vid en rad olika tillfällen. Men det är det som handlar om pengar. Pengar och skulder. Det är då man går i borgen till någon. Om man går i islam så går man inte i borgen för någon när det handlar om hudud och qisas. Det vill säga att han ska få någon form utav straff. Antingen om det handlar om dödsstraff eller om det handlar om att någon ska straffas på någonting på ett annat sätt i enlighet med islam. Då ska inte en person till exempel släppas fri från fängelset om man tar på sig att gå i borgen för den personen. Utan det handlar bara om ekonomiska problem som skulder och liknande. Om den personen som har gått i borgen för skulle dö så blir den personen som har tagit på sig då ansvaret att gå i borgen för honom, borgenären, har blivit av med sitt ansvar. Så om den personen skulle dö, man har tagit på sig att jag lovade att jag skulle hämta honom till domstolen den 31 december. Sen dör personen den 30 december så kommer man inte hållas till ansvar för att man inte kunde hämta tillbaka den här personen dit. Det här var några av de bestämmelserna som är relaterade till att gå i borgen för en annan person. Och det finns som sagt många nyttor i det. För en person kan hamna i stora skulder. Och hamnar i fängelse på grund av det till exempel. Så går man i borgen till den personen så han får komma ut ur fängelse. Men lovar att han ska tas till domstolen vid det specifika tillfället. Eller att han ska då betala tillbaka vid det här tillfället. Det finns en annan sak som kallas för abdaman. Abdaman. Och det är att man tar på sig något som är obligatoriskt för någon annan. Till exempel att en person har tagit på sig att eller en person har en skuld på 10 000 kronor. Då gör man daman Om han säger att om inte han kan betala tillbaka så kommer jag fixa tillbaka. Och jag kommer fixa fram den här summan till det här datumet som du vill. Varför behövs det här? Till exempel, en person vill låna pengar från en annan. Och den personen som ska låna ut pengarna, han känner sig osäker. Ska jag verkligen låna ut pengar till den här personen? Då kommer en person och säger, jag är damen. Jag tar på mig att ifall det skulle bli något problem med hans skuld och han inte kan betala tillbaka det, så ser jag till att du får pengarna i tid. Och sen så får jag och han lösa grejerna sinsemellan. Det här kan också behövas i domstolar. Och det kan behövas vid transaktioner. Till exempel om man köper någonting baserat på skulder. Eller man tar ett lån från någon eller någonting annat. Även den här historien då om så att Josef använder de lärda som bevis för det. Att han då tog på sig det här ansvaret. Och där har vi kommit hadither i profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna. Som tyder på att man kan göra på det här sättet. Och de lärda är överens. De har ijma om att det här är tillåtet i islam. Och det är ett sätt att man samarbetar på det som är gott och gudsfruktan. För att det underlättar för, det kommer vara fler personer som kommer kunna ta lån. Det är fler personer som kommer kunna köpa saker baserat på skulder. Och folk kommer kunna känna sig mer trygga i sina transaktioner med andra. När det finns personer som går in i garanti för någon annan. Några av de bestämmelserna som de lärda har nämnt gällande det här med Oman är att det inte är tillåtet att man tar betalt för att göra det. Så om man säger att jag lovar att jag kommer betala tillbaka de här 10 000 kronor om inte han gör det i tid, då får inte han säga och jag gör det här för 1 000 kronor. Utan man ska göra det här. Det här är någonting som man gör gratis och någonting som man gör för att hjälpa en annan person. Det är tillåtet att det är mer än en person som går i garanti för någon annan. Så till exempel en person tar en skuld på, tar ett lån eller har hamnat i en skuld på 10 000 kronor. Så säger en person, jag tar på mig att betala tillbaka i tid om inte han kan göra det. Så säger en annan person det också. Om inte den här personen kan göra det i tid så tar jag också på mig det. Så det kan vara fler personer som går i garanti för en annan person. Att gå i garanti för någon annan person, det kan man göra på vilket, man kan, det spelar ingen roll vilket specifikt ord man uttrycker. Så länge en person förstår att han har gått i garanti, man säger att man är damin eller damin eller zaim eller liknande på arabiska. Man kan använda det ordet som alla förstår att det betyder att man har gått i garanti för en annan person. Och det här är någonting som är väldigt viktigt när man studerar saker och ting som har med transaktioner att göra. Och någonting som man skiljer sig från dyrkans moment. I dyrkans moment i islam så ska man hålla sig rent generellt till de ordvalen som har kommit i sharia. Till exempel när man ska börja be. När man ska gå in i bönen så säger man Allahu Akbar. Om en person istället skulle säga Allahu Kabir så skulle inte hans bön vara korrekt. Om man skulle säga Allahu Jalil, och det stämmer att Allah är Jalil eller Kabir och så vidare. Men man måste hålla sig till de ordvalen som har kommit i Koranen och Sunnan. Och samma sak gäller saker och ting som har med Hajj att göra och liknande. Men när det kommer till transaktioner eller när det kommer till giftermål och liknande så ska man inte vara lika hård med ordvalen. Vissa utav de lärda är hårda när det kommer till de här frågorna och säger att man just måste hålla sig till ordvalen som har kommit. Och det här gör det väldigt svårt för personer. Särskilt Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah har förklarat den här frågan mycket och säger att allting som traditionen i landet tyder på att man kan uttrycka sig på det här sättet. Det räcker. Till exempel vid ett giftermål. Man måste inte använda ordvalet jag har gift bort min dotter till dig. Så som vissa utav de lärda säger. Utan det räcker med att man säger nu är du gift med min dotter till exempel. Eller Nu har man använder andra ord, slangord eller liknande som man använder sig utav i det landet, så räcker det. Man behöver inte använda sig utav det arabiska språket eller liknande. Och så här är det även när det kommer till köp och sälj, att man inte behöver, när man köper och säljer, att man inte behöver hålla sig till specifika ordval, utan så länge båda parterna förstår vad man håller på med så räcker det. Och det här är även fallet då när det kommer till garantier. Så vilket ordval man än har använt sig utav, så länge båda parterna förstår, eller alla parterna som är inblandade förstår, så räcker det. En annan sak är om man har tagit på sig att betala tillbaka någon skuld, så måste man betala tillbaka hela skulden i enlighet med det man har tagit på sig. Så till exempel, en person vill låna 10 000 kronor från en annan. Så säger han, nej, jag vill inte låna dig 10 000 kronor. Så kommer en person som heter Ahmed till exempel. Jag brukar ta ordet, namnet Ahmed som exempel. I alla fall. Så kommer Ahmed och säger, nej, men jag tar på mig. Om inte han kan betala inom en månad, jag fixar fram pengarna. Ingen fara. Det går en månad. Så kommer han med 5 000 kronor och säger, jag tog på mig det, ska göra det här. Får du 5 000 utav dina 10 000 kronor. Då har inte han hållit vad han lovar. Han tar ju på sig att betala skulden. Då måste han betala hela skulden fullt ut. På det sättet som han har lovat. En annan sak som är relaterad till den här frågan är att den personen som ska vara damen, som ska gå i garanti för någon annan, måste vara nöjd och överens om att han ska ta på sig det här ansvaret. Och ingen får tvinga honom till det. Däremot är det inte ett måste att den personen som har tagit lånet, eller den det ges lånet, den som har tagit skulden eller den som har gett lånet, att de måste vara nöjda. Det viktiga är att den som garanterar för någon annan måste vara nöjd. Så det kan inte vara så att man ska ta ett lån från någon person. Så säger man till en person, du måste gå i garanti för mig, annars kommer jag slå sönder dig och jag kommer göra si och så med dig. Om man hotar den personen eller tvingar den att göra någonting den inte vill, så är det inte en godkänd garanti. Däremot så måste den person som har tagit lånet, han måste inte vara nöjd med det. Det är inte ett måste. Men det här är en utomstående part som går in i det här avtalet och hjälper till och lovar den här saken. Och samma sak med den personen som har gett ut det här lånet. Han behöver inte heller vara nöjd med det här. Och bland villkoren för att man ska kunna gå i garanti, så är det på samma sak, på samma sätt som det här med borgenär, att det måste vara en person som kan ta på sig ett sådant här ansvar. Det är en person som har nått puberteten, en person som är vid sitt sinnesfulla bruk och en person som inte gör idiotiska handlingar. Det här var då lite kortfattat om det som kallas för abaman, garanti. Nu ska vi gå över till det sista kapitlet för dagens lektion som är lite längre. Och det är det som kallas för el-hajar. El-hajar. El-hajar i det arabiska språket betyder el-mena. Det vill säga att man hindrar någon. Och i sharian så betyder det att man hindrar en person från att hantera sina egna pengar. Att hindra en person från att hantera sina egna pengar. Och det kan vara på det här sättet. Allah Azza wa Jalla har nämnt det här i flera verser i Koranen. Till exempel att Allah Azza wa Jalla säger, وَلَا تُصُفَهَا أَمْوَالَكُمْ. Låt inte de som ännu inte har förstånd råda över egendom som Allah subhanahu wa ta'ala har anförtrott er. Det här är fallet med små barn. Till exempel, vi kommer att prata om olika fall då det kan vara på det här sättet. Det finns två stycken former utav hajar. Att man kan hindra en person från att hantera sina egna pengar. Antingen att det är någonting som den personen som hindras att ta hand om sina egna pengar själv drar nytta utav, för att man inte är mogen att ta hand om sina pengar. Eller så är det någon annan som drar nytta utav det. Exempel på det första, när en person själv drar nytta utav det, det är till exempel små barn. Eller folk som är sinnessjuka. Eller folk som är idiotiska i hur de hanterar pengar. Låt mig ta exempel på det här. Tänk till exempel att ett litet barn har en jätterik pappa. Pappan dör. Barnet är 4, 5, 6 år gammal, säger vi. Och barnet har ärvt 1 miljon kronor från sin pappa. Eller 10 miljoner kronor från sin pappa. Så har han de här pengarna på sitt konto. Ska det här lilla barnet ta hand om 10 miljoner kronor och gå och köpa det han vill och gå och hantera sina pengar på det sättet han vill? Han har ärvt pengarna och han äger de här pengarna. Pengarna är hans. Men enligt sharia så ska inte det här lilla barnet ta hand om sina egna pengar. Utan det ska vara någon som representerar det här barnet och tar hand om pengarna så att de ligger på en bank eller de ligger hemma hos någon och de inte förstörs och det inte händer någonting dåligt med dem. Eller om barnet har ärvt land eller liknande, så ska den personen som tar hand om barnet ta hand om den här egendomen som barnet har ärvt på bästa möjliga sätt. Samma sak gäller med sinnessjuka personer. En person som är sinnessjuk kanske har ärvt massa pengar eller äger massa pengar och sen blir han sinnessjuk på grund av någonting. En person som är sinnessjuk ska inte hålla på och köpa och sälja och gå in i olika transaktioner av olika slag, för att personen är inte normal. Och därför kommer kunna göra saker och ting som den annars inte skulle ha gjort. Därför ska det vara någon annan som ska representera den personens pengar. Samma sak, en person kan bete sig idiotiskt. Man behöver inte vara sinnessjuk. Man kan vara normal i vanliga fall, men man kan absolut inte hantera pengar. Och det finns många exempel på sådana personer. De kan inte hantera pengar överhuvudtaget. I sån här tillfälle kan till exempel en domare säga att den här personen, han kan ha så mycket pengar så han själv kan klara sitt eget liv nära att köpa mat och så vidare. Men den ska inte ta hand om några stora summor pengar. Om man får in 10 miljoner kronor så ger han bort 10 miljoner kronor till idiotiska grejer. Eller går och spenderar dem på att köpa fullt med olika bilar så att han inte har några pengar och kunna försörja sin familj och liknande. Den personen ska inte ta hand om sina egna pengar om man beter sig på ett sådant här idiotiskt sätt. Så då kan domaren hindra den personen från att göra det. Så den som drar nytta i det här fallet, det är personen själv. Varför? För att den personen kan inte hantera pengar på ett bra sätt. Om man inte kan hantera pengar på ett bra sätt så kommer man själv dra skada, för att ens pengar försvinner. Och då är det bättre att någon annan tar hand om ens pengar och ens egendomar. Och inte att de tar pengarna från dem, men att de tar hand om pengarna och egendomarna på ett sätt som kommer gynna den här personen. Eftersom man inte vet själv vad som gynnar den själv bäst. Den andra formen utav hajar, att man hindras att ta hand om sin egen egendom, det kan göras när man ska gynna någon annan. Till exempel, en person har tagit på sig stora skulder. Han ska betala 10 000 kronor till den här personen, 10 000 kronor till den här personen, 10 000 kronor till den här personen. Sen när han väl ska betala, han har tagit på sig att han ska betala det här i slutet av året. När det kommer till slutet av året så har han inga pengar att betala tillbaka. Då kan domaren säga att man ska ha hajar på hans pengar. Det vill säga, så fort det kommer in pengar till honom så ska han betala av sina skulder. Jag kommer förklara senare att man får så pass mycket pengar som man ska kunna klara sig själv. Att betala sin egen hyra, betala mat och så vidare. Men det ska inte vara så att man ska få nästa lön till exempel. Man får in 15-20 000 kronor i lön. Att man ska använda De här pengarna till att man ska starta upp ett litet företag eller att man ska ge bort massa pengar i välgörenhet eller liknande. Utan de här pengarna som man har över från sitt dagliga behov för att betala hyra och mat och så vidare. Det ska gå till de personer som man har tagit skulder ifrån. För att om man har tagit på sig att man ska betala en skuld vid en viss tidpunkt, då måste man hålla den här tidpunkten. Sen om de personer som har gett honom lån eller han har skulder till, de säger att det är lugnt, du kan få ett år till på dig, du behöver inte betala tillbaka, vi ger dig pengarna och så vidare, det är en helt annan sak. Men om de säger nej, vi vill ha tillbaka våra pengar. Och hur kan den här personen få in massa pengar och så ser vi att han går och köper nya bilar för de här pengarna. Eller vi ser att den personen startar upp ett helt nytt företag någonstans. Eller vi ser att den personen skänker massa pengar i välgörenhet och jag vill ha tillbaka mina pengar. Vid det här tillfället, då kan domaren i landet hindra honom från att ta hand om sina egna pengar. Det kan även vara så att en annan form utav hajar där det kan gynna andra. Det kan vara till exempel om en person är vid dödsbädden. Om man har en massa arvingar som ska egentligen ärva från en. Så säger man, alla mina pengar ska gå till välgörenhet. Jag ska skänka alla mina pengar till att bygga moskéer. Eller jag ska skänka alla mina pengar till att gräva brunnar. Och så har han massa arvingar, han har sin fru, han har barn och så vidare som inte kommer få ärva någonting på grund av att han ska ge bort. Han vill få göra sadaqa i sista stund och kunna få så mycket belöning som möjligt. I islam är det inte tillåtet att skriva ett testamente på över en tredjedel utav sin egendom. Så vi säger att en person, han är rik, han har 1 miljon kronor till exempel. Då får han inte ge testamente till att bygga moskéer eller gräva brunnar eller att ge till någon sorts förening eller liknande på mer än 333 333 kronor. Resten av pengarna ska ju delas ut till arvingarna. Hans fru måste få pengar så hon ska kunna klara sig. Hans barn ska kunna få pengar och liknande. Och de som har rätt att ärva i det här tillfället. Det här är också en form utav hajar. Så en person säger nej, jag ska ge alla mina pengar i ett testamente. Då har domaren rätt att gå in, stoppa och skriva av det så det bara är en tredjedel som går i testamentet till någon annan, till någon förening eller liknande, och 2/3 går till arvingarna. Det finns en rad bestämmelser som är relaterade till det här som kallas för al-hajar. Och de lärda nämner först de bestämmelser som är relaterade till den första kategorin, vilket är hajar relaterad till att det gynnar en person själv. Och det är till exempel att om den personen som är ett barn, det här lilla barnet som har en massa pengar, om den attackerar sin egen egendom och förstör någonting utav sin egen egendom eller sina egna pengar, så är det den personen som är ansvarig för pengarna som hålls till ansvar för det. Och inte barnet. Vid vissa tillfällen. Till exempel, barnet har ärvt 1 miljon kronor. Och barnet är 5 år gammalt. Så den personen som är ansvarig för honom, säg att det är hans farbror till exempel. Han lägger pengarna, 1 miljon kronor, på marken framför barnet. Och barnet sitter och leker med tändvätska och tändstickor och så vidare och tänder eld. Eller tänder eld på någonting annat. Det är ju den personen som ska ta hand om hans pengar, som är ansvarig för honom, som ska hindra honom från att göra sådana här saker. Om han dock inte har varit tillkortakommande, utan barnet har gjort någonting som inte han har varit tillkortakommande med, att barnet har vält ner en vas eller vält ner någonting hemma eller någonting har hänt, han har inte varit tillkortakommande, då behöver han inte hållas till ansvar för den här saken. För att han inte gjort någonting fel. Så det går tillbaka till vems fel det är egentligen. om den personen som är förmyndare för barnet har varit tillkortakommande, då måste man, då är det han som är ansvarig för pengarna. Om han inte har varit tillkortakommande så behöver han inte vara ansvarig för det som har försvunnit. Barnet kan bli av med det här som kallas för el-hajab vid två stycken olika tillfällen. Det ena är att den har nått puberteten. Att man vet att personen har nått puberteten, då kan den få hantera sin egendom. Och det finns ju en rad olika tecken som tyder på att en person har nått puberteten. Antingen att man har fått utlösning, antingen vid samlag eller att man har fått en våt dröm eller liknande. Eller att man har fått könshår. Eller att man har nått 15 års ålder. Eller att kvinnan har fått sin menstruation. I och med att man har nått puberteten och någon av de här fyra tecknen har kommit in, så kan en person, så räknas man inte längre som liten och då får han ta hand om sina egna pengar. Förutom då om den skulle bete sig idiotiskt och då skulle det vara en annan grej som skulle hindra den. Men till exempel om man har ärvt 1 miljon kronor, om man har nått 15 års ålder, så kan man inte längre hindra honom från att ta hand om sina egna pengar. Det andra sättet som... nej, förlåt. Det här var det första sättet. Man ska ha nått puberteten. Och det andra är att man ska ha nått rushd. De här två sakerna ska vara tillsammans. Rushd ska vara att man vet att personen kan ta hand om sina pengar. Och det är till exempel att man testar personen, man ger honom en liten del av pengarna och ser hur han tar hand om pengarna. Om han har ärvt 1 miljon kronor till exempel, så ger man honom några tusenlappar och ser hur han tar hand om pengarna. Är det så att han går och köper upp helt onödiga saker direkt, så ser man att personen fortfarande inte är mogen nog att ta hand om den här stora summan. Då får man vänta lite längre. Men om man visar att man är ansvarsfull, man har gett den personen några tusenlappar, man märker att den bara spenderar det på nyttiga och gynnsamma saker, då kan man senare ge dem den resterande delen av pengarna. Samma sak gäller den personen som har varit sinnessjuk. Sättet den kan få tillbaka sina pengar och få ta hand om sina pengar är dels att man ska bli av med sin sinnessjukdom, man ska få tillbaka sitt intellekt. Och det andra är att det tyder på att man inte beter sig idiotiskt. Så man ska inte bara vara så att man får tillbaka intellektet, så man beter sig normalt i sitt vardagliga prat och så liknande, utan även att det tyder på att man är mogen nog efter den här sinnessjukdomen att kunna hantera sin egen egendom och hantera sina egna pengar. Den som är ansvarig för den personen som är mahjur alay, alltså som har pengar, som är liten till exempel, det är den personens pappa. Om pappan är rättvis och beter sig på ett bra sätt. Så till exempel barnet har ärvt från sin farfar 1 miljon kronor. Vem är det som tar hand om pengarna under tiden och ser till att egendomen finns kvar och pengarna finns kvar? Det är pappan. Efter pappan, då är det som kallas för el-wasi. Det är att pappan kanske själv går bort och innan han går bort så säger han: det är min brorsa, det vill säga barnets farbror. Eller hans egen bror, som är hans storebror som är mycket äldre än honom. Det är han som tar hand om det. Eller hans mamma eller liknande. Så det är först och främst pappan som är ansvarig. Och därefter den som pappan utser till att vara ansvarig för pengarna. Det är väldigt viktigt att den personen som tar hand och representerar någon persons pengar och tar hand om den personen, att man hanterar pengarna eller egendomen som den har på bästa och möjliga sätt. Allah Azza wa Jalla säger: "Wala taqrabu mal al-yatimi illa billati hiya ahsan." Och närma er inte den föräldralöses egendom förutom på det bästa möjliga sätt. Den här versen nämner den som är faderslös eller föräldralös. Men det gäller alla de barn som har någon egendom. Så ska man ta hand om någon barn och ta hand om dess egendom, så ska man göra det på bästa möjliga sätt. En annan sak som man ska tänka på är att man inte får ta någonting utav de här pengarna. Och man får inte bete sig på ett dåligt sätt eller ett förtryckande sätt mot det här barnet när det kommer till de här pengarna. Så om barnet har ärvt 1 miljon kronor som ligger på banken, så får man inte hålla på och ta de här pengarna från honom på ett förtryckande sätt. Allah azza wa jalla har sagt: Innalladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayasluna sa'ira. Att de personer som äter upp eller förtär de föräldralösas pengar på ett förtryckande sätt, så äter de bara i sina magar, äter de bara eld i sina magar, och de kommer att slängas in i helvetet. Så har man ansvar för en annan person, om man tar hand om en annan person, ett barn, så ska man tänka på att man inte på något sätt förtrycker det här barnet och tar dess egendom på ett förtryckande sätt. Den andra kategorin då, den som man har gjort hajar på grund utav nyttan för någon annan. Det finns en rad olika bestämmelser som de lärda har nämnt också. Och det är att man inte kan göra hajar på en person baserat på en skuld innan dess tid har kommit in. Så till exempel, man har lovat att betala tillbaka en skuld den 1 januari. Då har inte domaren rätt att komma den 25 december och göra hajar på den personens pengar, eller i november eller liknande, och säga att du får inte längre hantera dina pengar, du måste betala pengar nu. För att man har kommit överens om ett annat datum, så måste man vänta fram tills det här datumet. När det här datumet väl kommer in, om personen vägrar att betala då och inte har pengar som man kan göra, då går domaren in och säger att han har det här hajar på sig. Han får inte hantera pengar som han har utöver sina egna behov, förutom att han ska ge det till de personer som han skulder till. Om det är så att man har tagit till exempel 10 000 kronor i skuld, 10 000 kronor i lån utav någon. Samtidigt så har den här personen mer pengar att kunna betala tillbaka. Då gör man inte hajar på den här personen. Till exempel, man går till personen och säger: ge tillbaka mina pengar. Man vet att han har 100 000 kronor. Det domaren då ska göra är att han hämtar in honom och tvingar honom att betala, eller tar pengar från honom och tvingar honom att betala, eller sätter honom i fängelse eller liknande tills han betalar. Det här hajar, det görs på den personen som inte har pengar. Så fort den får in nya summor pengar, så får han inte hantera sina egna pengar, utan då betalas det till de personer som har gett honom lån. Så al-hajar görs inte till de personerna som har mycket pengar, utan de ska istället direkt tas in till domaren, och domaren säger: betala dina pengar nu. Säger han jag vägrar, sätter han honom i fängelse eller straffar honom på något annat sätt, så att pengarna betalas så snabbt som möjligt. Det här hajar, det görs att till exempel han får inte hantera sina egna pengar på grund utav att han inte har någonting. Och varje gång han får in pengar, så måste han betala av från den här summorna till de personer som han har skulder till. Men som sagt, han har rätt att kunna ha så pass mycket pengar så han klarar av att försörja sig själv och betala sin hyra och så vidare. Det här var några utav de bestämmelserna som är relaterade till al-hajar. Och jag vet att det är nya saker, kanske första gången man hör om det. Det kan vara lite komplicerat. Och på samma sätt som det kan vara komplicerat att lyssna så är det lite svårt att förklara också. För många av de här sakerna, man är inte van att prata om dem på svenska. Man kanske inte, många av de orden man använder sig av när det kommer till det här är man inte så van att uttrycka sig med. Så jag ber om ursäkt om det är lite oklart ibland. Och det är ovanligt att kunna undervisa om de här grejerna. Men jag hoppas fortfarande att på ett ganska enkelt sätt att det har blivit klart och tydligt vad de här tre sakerna som jag pratade om idag handlade om. Vilket då var borgen och garantier och sen till slut det här som kallas för al-hajar. Och med det så avrundar jag dagens lektion. Och sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.